Dagens ämne skulle handla om, sa Martin först när vi pratades vid, om evangelisation. Sen fick jag texten ur Johannes 15 som handlar om inbördes kärlek. Och jag förstod att detta är, har en stor anknytning. Det är Guds kärlek vi får leva i. Det är Gud som är kärlek. Jag ska läsa en kort lovsångstext ur Saltaren. Saltaren 9, några verser där. Herren regerar i evighet. Sin tron har han gjort till ett domarsäte. Han ska döma världen med rättfärdighet. Skipa rätt bland folken med rättvisa. Herren är en borg för den förtryckte. En borg i nödens tider. Den som känner ditt namn förtröstar på dig. Ty du överger inte dem som söker dig, Herre. Lovsjung Herren som bor i Sion. Förkunna hans gärningar bland folken. Gud är kärlek. Jag spånade på det när jag gick på stan inne i Göteborg i veckan. Jag hade anledning att fundera över vad kärlek är. Gud är kärlek. All kärlek som vi kallar för kärlek kanske inte lika med Gud. Men Gud är kärlek, och om vi lär känna honom så förstår vi vad kärlek är. Förre pingstpastorn i Mölndal, Ingemar Tidefors, har skrivit en bok som heter En Jesuslik Gud. Gud är kärlek. Jesus har visat på vad sätt. Men det sägs också att vår kärlek är någonting som drar människor. Att det är ett evangelisationsredskap. Och då tänker jag, det är väl gott att veta att evangelisation, det kan vara att vi har roligt tillsammans. Det känns avspänt och bra. Sen är det ju detta, om det inte finns någon törst så spelar det ingen roll hur mycket man ger och ger och ger och säger kom och drick. Det säger ingenting. Lite grann om när min man och jag blev kristna i vår ganska tidiga ungdom. Var vår törst kom ifrån vet jag inte. Det var väl folk som bad. Men vi började gå i en kyrka i alla fall och tycka att den där prästen var värd att höra på. Och vi hade lång väg och det var byte med spårvagn. Bil hade vi inte. Men vi hade kunnat krypa dit. Och ibland hälsade folk på oss och såg att vi var där. Och det var väldigt trevligt. Det var lite snopet om ingen gjorde det. Men det var inte avgörande på något vis. Det jag minns bäst av glädjen mellan människor. Det var tanterna i köket som gjorde kaffe. Jag tyckte det var en underbar. Där skulle jag vilja vara med i den gemenskapen. Men jag vågade mig inte riktigt in där bland de bastanta damerna. Men de hade så roligt tillsammans. Jag tänkte, tänk om man kunde få vara med i det gänget. I köket och göra kaffe. Det kanske är därför jag fortfarande tycker det är roligt att göra kyrkkaffe. Jag vet inte. Det blev aldrig av att jag riktigt kom in i det gänget. Men här är jag ju det. Ja. Gud är kärlek. Alla hans egenskaper är alltså kärlek. En Gud som dagligen vredgas. Är det en Gud som är kärlek? Jag har inget svar, men frågor att ta med sig. Och jobba med. Vi ska bekänna vad vi har att bekänna. Vår upproriskhet, upproret i vår natur, synden som bor i oss. Vi har mycket synder att bekänna, elakheter och olika saker, men det är synden som bor i oss som är det stora problemet. Och den kan bara sonas med dödsstraff. Och det dödsstraffet är utmätt redan. Det har Jesus gett oss. Det är obegripligt, vi kan inte förstå det, men den gåvan tar vi emot. Gud, vi bekänner inför dig. Att det är bara du som kan ha sonat genom Jesus vad vi har brutit och vad vi bryter. Och det onda i vår natur. Och att vi kan komma med rättfärdighet, med en tacksamhet över den rättfärdighet du ger oss, så att vi kan ha gemenskap med dig. Ta emot vår bön om förlåtelse. Vi tar emot din förlåtelse och tackar för den. Tackar för gemenskapen med dig och din villkorslösa kärlek. Amen.
Jag heter Martin och jag vet inte om ni alla var här förra våren när jag var här och talade, men jag har i alla fall växt upp och kommit till tro i Svenska kyrkan i Uddevalla, Bäve församling, och har en period i 21-22 års åldern då jag började eller Gud började att dra mig till honom, att få ordning på överlåtelse, att få vara ha tron som grunden och prioritet, så att det blir på riktigt när man säger att man är kristen, att man vill följa Jesus. Och det var en fantastisk tid för mig och många kompisar när vi fick smaka på Guds kärlek och hans ande, och tron verkligen fick vara vad den ska vara, eller påbörja att vara vad den ska vara helt och hållet. Framme är vi ju inte förrän vi möter Jesus på sista dagen. Men jag blev ombedd idag att tala om evangelisation. Och först så tänkte jag, oj då, det låter som det måste vara en tematisk predikan. Jag har varit mest van att göra textutläggande, ha en text bara och utgå från den. Och så började jag tänka, men sen så efter ett tag så kände jag, det här det blir nog vad jag, något som jag har på hjärtat och något som jag vill dela. Så att ja, jag började helt enkelt med frågan, vad är evangelisation? Jag tror att vi behöver en grund för evangelisation innan vi springer ut och vittnar. Så behöver vi veta varför vi ska evangelisera och vad det är som ska driva oss och vara vår motivation. Jag skulle vilja börja med att säga att det borde vara att komma med goda nyheter. Det var det som den unga kyrkan ansåg sig göra. Direkt efter Jesu död och uppståndelse så började man vittna för varandra om vad man hade sett och hört. Och sen på pingstdagen så började man ju sprida tron på Jesus till dem som inte hade varit hans lärjungar eller efterföljare. Och så småningom då så kom man väl på att man behövde något sorts namn på det som man förkunnade, det som man skulle sprida. Och då användes det grekiska ordet evangelion. Och som ni kanske vet så har det innebörden av ett glatt budskap. Och för de som vill höra om den här tron så var det verkligt goda nyheter. I Apostlagärningarna läser vi om när de som inte var judar förstod att detta evangelium gällde alla, alltså även dem. Och då läser vi att när hedningarna hörde detta blev de glada och prisade ordet om Herren. Och vi kan också läsa att den första församlingen höll samman i jublande, uppriktig glädje. Och det är det ordet som vi behöver ha med oss när vi ska möta människor. Är det ett glatt budskap som vi bär fram? När Paulus talade till judar så hade de ju en gemensam historia. Han kunde hänvisa till lagen och till Israels brustna förhållande till Gud. Och för dem så var det relevant när han talade om synd och behovet av förlåtelse. Och kanske, men hur möter vi bäst den som inte har förstått att han är en syndare? Kanske vi inte nödvändigtvis ska börja med att berätta för dem att Gud förlåter dem. Den anglikanske prästen Michael Green menar att vi måste närma oss människor idag på ett annat sätt. Och det handlar inte om att överge eller att bättra på evangeliet. Jag tänker att det handlar om att lyfta fram olika sanningar vid olika tillfällen. Det kommer en tid för oss var och en då vi måste inse att vi har avvikit från Guds goda vilja med vårt liv. Och då är svaret att Gud erbjuder oss förlåtelse och omvändelse. Men jag tror att för många människor i vår kultur så är det inte där Gud börjar. Paulus hade verkligen gåvan att möta människor där de var. Och det var viktigt att vara relevant. Så det första jag tänker att vi får ta med oss idag är frågan: uppfattas det vi säger som goda nyheter för de som ännu inte omfattas av tron? Väcker det glädje? Har du någon gång känt att du längtar efter att föra vidare tron på Jesus? Då har kanske frågan dykt upp: hur gör man egentligen? Hur ser bra evangelisation ut? Med andra ord, hur bär vi oss åt för att vara relevanta? Men jag tänker att innan vi närmar oss den frågan så behöver vi ställa oss en andra fråga. Vad är det vi vill ge människor? Är den kristna tron en idé eller ideologi? Och när vi nu står i Sverige inför valet så tänker många på vilken åsikt man borde ha eller vill ha. Men är det en lära eller åsikt vi kristna vill sprida? Ordet tro används visserligen i Nya testamentet också i bemärkelsen lära. Och det står att ordet om Herren vann spridning. Men som vitt jag kan se så är fokus både där och för övrigt främst om att tro eller att vara troende. I Apostlagärningarnas andra kapitel läser vi om aposteln Paulus, Petrus, när han predikar. De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökades de troendes antal med inemot 3000. Och lite längre fram i Apostlagärningarna så läser vi: män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Det handlar framförallt om något vi är eller tillstånd vi befinner oss i, inte en åsikt som vi företräder. Visst är det så att det är ett liv vi vill ge människor. Och då är frågan: vad är det i så fall som kännetecknar detta liv? Och jag ska läsa ifrån Johannes evangelis 15 kapitel, vers 10-17. Om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt i mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. I början av det här kapitlet så läser vi att Jesus är vinstocken och vi är då grenarna som måste förbli i honom för att bära frukt. Någon har sagt att bli kvar är samma sak som att ta vara på det som Jesus har lärt oss, att det styr och vägleder inifrån. Och stycket som vi precis läste i början, att Jesus uppmanar sina efterföljare att hålla hans bud. Men i versen innan säger han, bli kvar i min kärlek. Och då tänker jag att det är alltså någonting som vi kan välja att vara. Och han säger att vi blir kvar i den om vi håller hans bud. Men vilka bud är det då? Jo, när fariserna vid ett tillfälle sätter Jesus på prov och en laglärd frågar honom vad som är största budet i lagen, så svarar Jesus enligt Matteus, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, om hela din själ, om hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Han börjar alltså med något som kan låta abstrakt. Du ska älska Gud. Och låter det leda vidare till något väldigt konkret. Du ska älska din nästa. Och din nästa är ju de människor som du möter och ser omkring dig. Och för Jesus så verkar inget vara viktigare än kärleken till Gud och kärleken till medmänniskan. Det är två sidor av ett och samma mynt. Så när jag frågar Jesus vad jag ska göra med mitt liv, så svarar han, mitt bud är det här, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och jag uppfattar detta som att för att Guds kärlek ska bli kvar i oss, så är det nödvändigt att vi älskar varandra. Och det ser vi också i första Johannesbrevet. Där står det, om någon har vad han behöver här i världen och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Vi måste älska varandra. Det finns ingen annan väg om vi vill vara hans efterföljare och höra till honom. Då kommer våra liv också att bära frukt. Och frukten tror jag, det är när människor omkring oss får sina liv förvandlade av Jesu kärlek. När de vittnar om vad Gud har gjort i deras liv. Det är alltså hans befriande kärlek som är kännetecknet på det liv som vi vill ge människor. Och nu hoppas jag att du vet att detta inte är något som vi ska göra i vår egen kraft eller som en prestation som Gud kräver oss. Utan det är anden som ska göra det i oss och genom oss. Och det kallas för andens nya liv. Och det är något som vi får som gåva när vi ber fadern om det. Vi kan be honom om kärlek till vår nästa. Vad innebär det då att älska varandra? Jesus är ju naturligtvis vårt exempel. I början av Johannes evangeliets 13 kapitlet läser vi om Jesus binder en handduk kring livet och tvättar lärjungarnas fötter. Och de fyra evangelierna är fulla av exempel på hur Jesus utger sig i tjänsten för sin nästa. En kärlek som så småningom driver honom ända in i döden. Och vi kanske inte är där ännu att vi är redo att offra livet för en medmänniska. Eller i alla fall inte för vem som helst. Men vad är vi då beredda att göra? Från första Johannesbrevet så kan vi läsa att vi inte ska älska med tomma ord utan med handling och sanning. Kärleken måste alltså ut i händer och fötter. Och det kan ju givetvis se ut på en mängd olika sätt. Jag tänkte berätta lite om en erfarenhet som jag bär med mig. Och den togs i början för 14 år sedan när jag fick möjligheten att gå en lärjungaskola med en kristen missionsorganisation som heter Ungdom Uppgift, UMU. Och det var något som jag hade sett fram emot under flera år, men olika omständigheter hade hindrat mig. Men till slut så blev det av. Jag bestämde mig för en skola i Closkelt i Nordirland. Och efter 3 månader med mycket undervisning och där vi levde nära in på varandra, så var det dags att prova att leva ut det här budskapet på en missionsresa. Och några av oss hamnade då i Rumänien. Och där fick vi tjäna utifrån en UMU-bas i staden Constanza som ligger vid Svarta havet. Och där arbetade ett 10-tal missionärer tillsammans. Och under de här veckorna som vi var där så var det framförallt det som tog tag i mig mest var arbetet bland gatubarn och hemlösa ungdomar. Och vi fick möjlighet att följa med ett team som kvällstid reste ut och besökte ungdomar i olika stadsdelar. Och det var vinter och de brukade hålla till i gatumiljön. Och när det var kallt så var det så att de sökte skydd under mark i kulvertar där heta vattenledningar gjorde att det var varmt och behagligt. Och där var det ofta trångt och smutsigt och luktade illa. Men här levde flickor och pojkar i tonåren. Även unga vuxna som hade levt större delen av sitt liv på gatan. Teamet hade under flera år besökt de här ungdomarna och byggt relationer till dem. Och de var glada över att se oss. Jag fick vara med och dela ut smörgåsar och varmt te. Och för oss från lärjungaskolan så var det framförallt kroppsspråk som gällde. Men jag fick också möjlighet att byta några ord med dem med hjälp av en kollega som tolkade. Och jag hade lite grann... vi hade pluggat in lite grann ord på rumänska under vår lärjungaskola. Så att jag fick börja lite grann försiktigt att öva mig på att tala med dem på deras språk. För att det var, de kunde ingen engelska, utan det var rumänska eller kroppsspråk som gällde. Och det gjorde att jag senare fick längtan efter att lära mig språket. Och när vi var ute på gatorna där under i Rumänien så fick jag också möta då Odette, min fru, som var tolk för oss. Så det var så vi träffades. Men på dagtid så fick vi bland annat besöka ett kristet drop-in-center. Och dit brukade ungdomarna komma för att duscha och få ett varmt mat och lite kläder och så. Och vår resa, den varade i drygt 2 månader. Jag trivdes i den rumänska kulturen och började få ett hjärta för ungdomarna. Och för mig så innebar den här resan att jag senare, efter ett år hemma i Sverige, hyrde ut min lägenhet, packade min 70 liters ryggsäck och flyttade till Constanza på obestämd tid. Och i UMU så är man inte anställd, utan bara en som har själv ansvar för att ha ett nätverk med människor, främst i hemlandet, som är understödjare och till vilka man också får hålla kontakten, skicka nyhetsbrev och uppdatera om vad som händer där nere. Och jag kände att för mig så var det här som var en bekräftelse på att jag var på rätt plats. För att när jag satt där hemma hösten 2005 och hade fått ja att jag var antagen som medarbetare nere i Constanza, så satt jag med och knackade ner ett brev eller skrev ner ett brev och skickade ut vanlig post till 40-tal vänner och bekanta som jag hade och förklarade lite grann vad jag ville göra och hur det fungerade. Och under de närmsta veckorna så fick jag också se att det trillade in i mig lite grann ena dagen, lite andra dagen, tills jag hade 20-tal personer som ville stödja mig ekonomiskt. Så det kändes väldigt skönt att veta det när jag åkte ner dit, att jag hade någonting konkret. Man behöver ju pengar var man än befinner sig för att leva och så. Så det var verkligen ett sorts vittne, eller ett sorts tecken för mig på att jag var på rätt väg. Sen är det en grej som är lite svår, och det var det att sen jag tidiga tonår så har jag brottats med tvångstankar, och mötet då med ungdomar i såna här situationer kan man ju tänka sig att det skulle vara jobbigt och väldigt stressande för mig. Men jag har känt att jag har fått den kraft som jag har behövt. Jag har mått psykiskt dåligt ibland, men det gjorde jag i Sverige också. Det var inget som blev värre av att vara i den miljön. Och det var alltid självklart att vi bad tillsammans innan vi åkte ut på kvällarna för att besöka de här olika delarna av staden. Och vår ledare sa att är det någon som inte riktigt är på rätt plats idag, eller som inte riktigt mår bra, så ber vi för den personen också. Det var en omsorg i teamet och en väldigt god gemenskap. Och min bror, som ju sett under årens lopp hur jag har mått och så, han sa vid ett tillfälle, kanske 2 år efter att jag hade flyttat dit till Konstanza, att det har ju varit uppenbarligen varit bra för dig, Martin, att vara i Rumänien. Och det som jag tror var bra för mig, det var framförallt gemenskapen med människor som älskade Jesus och passionen att föra vidare min tro till unga rumäner som vi mötte dagligen i vårt arbete. Och UMU drev också ett dagcenter dit barn från dysfunktionella och fattiga familjer fick komma. Mot att föräldrarna skrev in barnen i skola, så att de gick till skolan på förmiddagen och sen så kom de till oss till dagcentret på eftermiddagen och fick hjälp med läxläsning, fick varm mat kanske den grundläggande uppfostran som många av dem inte fick hemma. Och när jag först då var i Rumänien på den här missionsresan så mötte jag 3 syskon där på dagcentret. Och de hade ett par år senare så hade vi öppnat upp det här centret kvällstid en dag i veckan för de ungdomar som vi mötte, de som verkligen bodde på gatan runt om i stan. Så bjöd vi in dem en kväll i veckan till det här dagcentret och hade en verksamhet för dem. Och då första kvällen när vi öppnade så trillade de här 3 syskonen in som inte hade varit i dagcentret på flera år. Och under ett par års tid så fick vi möjlighet att äta tillsammans med dem och de andra ungdomarna, sjunga enkla lovsånger, undervisa gruppen. Och på gatan och på centret så fick vi bygga relationer med ett härligt gäng killar och tjejer. Och de flesta har jag inte längre någon kontakt med, men ända sedan vi gifte oss och flyttade hem hit till Sverige så har vi varit nere varje sommar hälsat på familjen. Och då har vi ofta också träffat en tjej som var den yngsta i den här syskonskaran på 3. Och nu är hon 25 år och tvåbarnsmamma. Hon har bildat familj med en man som då tidigare var en ung kille på det här dagcentret. Och de har fått en egen lägenhet i ett område som kommunen där har byggt upp för socialt utsatta familjer. Det har byggts många lägenheter som man har möjlighet att ansöka om att få. Och vi brukar be tillsammans när vi träffar dem. Och nu när vi var där sist så berättade hon att de hade haft det som de har det ibland, jobbigt ekonomiskt. Det är inte alltid mannen får arbete, utan han blir inringd dag från dag. Och de hade varit i en pressad situation i vintras. Och då hade de bett till Gud om hjälp tillsammans. ropa till honom. Och så efter en tid så dök det upp en man som hade kommit till besök till deras kyrka och som hade med sig den längtan att han ville hjälpa människor i utsatta situationer. Så han dök upp hemma hos dem en dag och så hjälpte han dem med en rejäl summa pengar som löste den situationen de var i. Det blev ett underbart bönesvar för dem. Och det var för mig väldigt glädjande att se att det som vi hade varit med och gjort tidigare på något sätt bar frukt och fördes vidare till de här ungdomarna. Nu vet vi ju dock alla att för att finna människor i materiell och social nöd så behöver man ju knappast resa utomlands. Men det kan vara svårt att veta vem man ska hjälpa och hur. Så det viktigaste är ju att vi individuellt och tillsammans frågar oss vad vi kan göra. Jag tänker att man kan sätta av lite tid med Gud och be honom om hjälp att se så att du kan se din nästa. För visst är det så att om vi undviker och blundar för all nöd så är det ju lätt att kärleken svalnar och man glider på i det behagliga svenska vardagslivet. Och tvärtom, när vi väljer att aktivt bry oss om och älska en människa, vare sig det är någon i församlingen eller människor långt borta, så ger Gud bränsle åt kärlekens låga. Och jag tror att, men jag ska säga också att för en utomstående så tror jag att det ger en skev bild av kristen tro om vi inte först älskar dem i vår närhet. Fråga ärligt hur de mår. Visa att du är genuint intresserad av svaret. Ta dig tid för de som inte står i centrum. Visa att du uppskattar människor. Och har du lite tid över den här veckan så fråga dig om det är något som du kan göra för någon. Så för att sammanfatta den här predikan så skulle jag vilja säga att kärleken är det starkaste beviset på att vi tror på Jesus och vill vara hans efterföljare. Och Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus är grunden för all evangelisation.